Johannes 7 och 53 till 8 till 11. Och ni som har hört ofta, ni som har hört många av mina predikningar, ni vet att jag ibland brukar flika in någon sån här dagens kuriosa. Ett onödigt vetande som ändå är lite intressant. Och jag tänkte idag ska börja med det. Därför att det här textavsnittet med när Jesus möter äktenskapsbryterskan. Jag tror att ni, de allra flesta, känner till den här berättelsen. Den är otroligt välkänd även i andra sammanhang än kyrkan. Och grejen är att när man har hittat de här allra tidigaste manuskripten av Bibeln, alltså de allra första grundtexterna som finns, som man har tillgång till, då finns inte den här texten med i Johannes evangeliet. Konstigt, va? Den verkar som att den inte är ursprunglig. Den har lagts dit senare. Av någon. Oklart vem. Och det märkliga är också att man har hittat flera olika manuskript. Och den har placerats på lite olika ställen. Det här bibelavsnittet. Med äktenskapsbryterskan. Så man blir så här fundersam. Ska det vara i Bibeln egentligen? Eller varför var den inte med i de allra tidigaste? Är det någon som vet? Som kan svara? Jag vet inte. Men visst är det lite konstigt. Så att de allra flesta forskare är överens om att det här inte är ursprungligt från Johannes evangeliet. Men samtidigt är man överens om att innehållet i texten måste vara Jesus. Det måste vara äkta. För man känner igen liksom, det här är Jesus som har sagt. Liksom. I budskapet så är det så tydligt liksom, att det här är Jesus. Liksom. Det här är äkta. Då har man funderat på om det kan hänga ihop med att lärjungarna hade ju en muntlig tradition. Men förde vidare berättelser. Det tog ju lång tid innan allt var nedskrivet. Och fram tills dess så förde man ju vidare genom att berätta på gudstjänsten. De flesta kunde ju inte läsa. Så man berättar ju liksom Jesus berättelser som man har förde vidare ordagrant liksom. Och kanske var det här en sån som levde vidare muntligt. Och sen insåg man liksom att det här måste in i Bibeln liksom. Det här är en äkta Jesus händelse som man vill liksom att den ska finnas i text också. Och då satte man in den här i Johannes evangeliet. Jag vet inte, jag har inte svaren på det här. Jag ville bara liksom dela reflektionen att det här är lite en knepig text på så sätt. Men vi läser från kapitel 7, vers 53. Sen gick var och en hem till sitt. Och Jesus gick ut i Oljeberget. Tidigt på morgonen kom han tillbaka till tempelplatsen. Allt folket samlades omkring honom. Och han satte sig ner och undervisade dem. Då kom de skriftlärda fariséerna fram till honom. Med en kvinna som hade gripits för äktenskapsbrott. De ställde henne mitt framför sig och sa: Mästare, den här kvinnan greps på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger då du? Detta sa de för att snärja honom och ha något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och skrev med fingret på marken. Vi pausar där och kommer tillbaka till resten av texten sen. Det är så här att situationen i texten är att de firar lövhyddohögtiden i Jerusalem. Och allt folket samlades i Jerusalem. Men i kapitel 7 står det att Jesus dröjde kvar i Galileen. För att det var en fientlig stämning mot Jesus i Jerusalem. Fariséerna ville hitta skäl att döda honom. Så då stannade han kvar i Galileen för att inte liksom skapa massa oro och sådär. Men till slut står det att han gick iväg ändå till slut. Och för att fira lövhyddohögtiden tillsammans med de andra. Och så går han till tempelplatsen. Tidigt på morgonen står det. Och så sätter han sig och ska undervisa folket. Och det här tycker jag är intressant för att han... Ni vet ju att jag står upp nu. Och ni sitter ner. På den tiden var det ju tvärtom. Den som skulle undervisa, han satte sig ner. Och så kommer folk till honom. Och jag tycker det är bra på sätt och vis. Därför att om ni hade stått upp nu, då behöver ni liksom inte, eller jag behöver inte vara rädd för att ni ska somna eller något sånt där, utan då står ni där tills, då håller ni er pigga någorlunda. Hur tråkigt jag än undervisar liksom. Och blir det för jobbigt för er så går ni till slut ifrån kanske, men ni somnar inte i alla fall. Vilket är en påtaglig risk när ni sitter så här bekvämt och lyssnar på mig. I alla fall, i den här situationen då, en tidig morgon, Jesus sitter här och försöker undervisa Bibeln för alla som är intresserade. Så kommer det liksom, man hör förmodligen liksom hur det stökas och det blir oväsen liksom, och folk ropar och skriker, och Jesus sitter där lugn och försöker att undervisa. Och så kommer det ett följe in och burdust liksom kommer fram till Jesus och skriker på honom och så där liksom, och kastar fram en kvinna liksom och säger att vi har tagit henne på bar gärning. Hon har begått äktenskapsbrott och Mose lag säger att hon ska stenas. Och jag kan verkligen föreställa mig nu hur Jesus bara sitter där och blir liksom sur inombords. Vad ska de komma hit för och störa mig på det här sättet? En tidig morgon när jag försöker sitta här i lugn och ro och undervisa i Guds ord liksom. Har de ingen respekt för någonting, de här fariserna? Man ser hur han verkligen sitter kvar där och bara, vad är det här för människor egentligen? Och medan Jesus sitter där och bara är irriterad över fariserna, så fortsätter de och står där liksom, hallå Jesus, vi har en fråga till dig liksom. Och det är som att Jesus bara, ni skämmer ut er själva, ni skämmer ut mig, ni skämmer ut alla som ser det här, och stackars kvinnan som ni har släpat hit, vad håller ni på med liksom? Jag kan verkligen se det framför mig hur han inte vill svara ens, för att de här gör bara bort sig. Men det fariserna håller på med, det är inte att de vill fråga Jesus vad Mose lag säger, hur man ska göra med en äktenskapsbryterska. Det vet de ju redan. De säger ju det. Hon ska ju stenas enligt Mose lag. Så det är inte så att de försöker få någon råd från Jesus eller så. Det de gör med Jesus, det är att de försöker snärja honom, står det i texten. De försöker få Jesus att välja mellan två alternativ. Om han lyder Mose lag, att hon då ska stenas, då kommer ju romarna att bli arga på honom. Därför att judarna, det vet ni kanske, att de fick inte ge dödsstraff till någon. Kommer ni ihåg det? När Jesus skulle dödas, då ville ju judarna att han skulle få dödsstraff. Men, och de säger det till Pilatus, men vi får inte ge dödsstraff. Det har ju ni, den rätten har ju ni tagit ifrån oss liksom. Så judarna får inte det. Så om Jesus skulle döma den här kvinnan till dödsstraff, då skulle han ju få romarna emot sig. De skulle kunna tro att han är en revolutionär som försöker starta uppror eller någonting. Och då kanske romarna bestämmer sig för att döda Jesus, eftersom han är revolutionär. Är ni med? Så om Jesus väljer alternativ 1, det vill säga att lyda Mose lag, då får han romarna emot sig. Okej, och vad är då alternativ 2? Det är ju att han säger att nej, vi kan inte döda den här kvinnan. Men då lyder han ju inte Mose lag. Och då kan han ju inte vara Messias. Hur kan han vara en lärare? Hur kan han sitta och undervisa här i templet utan att göra som Mose faktiskt säger? Är ni med? Då har han ju diskvalificerat sig själv som lärare. Då har han diskvalificerat sig själv som Messias. Och då får han judarna emot sig. Förstår ni vad fariserna har tänkt ut? Vad Jesus än väljer nu, så får han antingen romarna emot sig eller judarna emot sig. Vilket skulle ni välja? Vilket alternativ? De har liksom tänkt ut det här i förväg så här, och man tänkt så här, nu är vi riktigt smarta här, nu ska vi sätta dit Jesus. Nu är han fast i våran fälla. Nu kommer han inte undan. Vad han än väljer så blir det tok liksom. Får han romarna emot sig, då kommer han få dödsstraff så småningom. Får han judarna emot sig, då kan han inte fortsätta och predika som han gör. Vad ska han göra, Jesus? Tycker ni? Och därför, men Jesus, han vet ju hur han ska göra. Så därför ser jag hur han tänker liksom så här. Att jag svarar inte på några sekunder. Jag ger dem några möjligheter att gå härifrån utan att de behöver skämma ut sig ytterligare. Så tror jag att Jesus tänker. Jag tänkte att vi skulle kolla på den lagen här som de hänvisar till i Moseboken. Det står så här i 5 Moseboken 22:22. Om en man ertappas med att ligga med en annan mans hustru skall de båda dö. Både mannen som låg med kvinnan och kvinnan. Du ska skaffa bort det onda från Israel. Om en jungfru trolovad med man och en annan man träffar henne i staden och ligger med henne ska ni föra dem båda ut till stadens port och stena dem till döds. Flickan därför att hon inte ropar på hjälp fast hon var i staden. Och mannen därför att hon kränkte en annan mans trolovade. Du ska skaffa bort det onda ifrån dig. Det finns ett flertal ställen där det står straffet för äktenskapsbrott. Men det här som jag läste nu, det är enda tillfället som det står att hon ska stenas. Annars står det inte vilket straff, alltså hur hon ska liksom dödas eller så, utan det är bara här det står att hon ska stenas. Och det är bara om hon är en trolovad jungfru. Så det jag försöker komma till, det är att farisén har verkligen tänkt ut en plan. De har förmodligen långt i förväg valt ut en stackars trolovad jungfru just. För annars kan de inte säga att hon ska stenas. De har valt ut henne i förväg. De kanske till och med har lurat henne in i det här. Det kanske till och med är en av dem själva, fariséerna, som har förfört henne. De har alltså tänkt ut det här långt i förväg för att kunna genomföra det här äktenskapsbrottet. För att kunna sätta dit Jesus. Och det, till saken hör också att för att någon skulle kunna stenas på det här sättet för det här brottet. Då var man tvungen att ha flera stycken vittnen som har sett äktenskapsbrottet. Det vill säga att de var alltså tvungna att, inte bara att hon att ha hört rykten om att hon har begått det här, utan de var tvungna att ha sett det i full aktion. Är ni med? Så de måste alltså ha planerat det här i förväg. De har följt efter henne tillsammans med den här mannen och sett när de hållit på. Spionerat på henne alltså. Och sen måste de, för att man ska då kunna få stena någon, måste de ha samstämmiga, helt samstämmiga, perfekta vittnesmål. Så det här är alltså jättesvårt att verkligen stena någon för äktenskapsbrott. Så de har verkligen ansträngt sig här till yttersta graden för att kunna sätta dit Jesus. De grep henne på bar gärning. Och eftersom det var så här svårt att faktiskt fälla någon för det här brottet, så hände det ju nästan aldrig att judarna faktiskt stenade någon på riktigt. Det var ju så, jag menar, det är helt absurt om man ska kunna ha flera vittnen till sån händelse. Liksom. Det hör ju till sakens natur att det sker i det privata. Liksom. Så det hände ju nästan aldrig att någon faktiskt fick det här straffet. Så ni förstår vilken prekär situation fariséerna försöker ställa Jesus inför. Men står det att Jesus böjde sig ner och skrev med fingret på marken. Men där har jag funderat på, varför gjorde han det? Och vad skrev han? Har ni funderat på det också någon gång? Och det står ju inte, så vi vet inte riktigt. Delvis tänker jag att Jesus gör så här för att han vill inte spela med i deras spel. Fariséernas spel liksom. Han vill inte delta i deras mobb. Man liksom kan inte bara försöka tränga Jesus in i ett hörn så att han blir arg. Liksom. Nej, han böjer sig ner, skriver i lugn och ro. Men vad är det han skriver? Det enda kopplingen jag har hittat till texten och Mellanöstern på Bibelns tid, det var att romarna brukade faktiskt i en domstol, innan man muntligt sa straffet och brottet och sådär till den som var anklagad, så skrev man ner det. Det var någon tradition de hade. Och efter man gjort det, då kunde man ge domen. Här funderar jag på om inte Jesus faktiskt skriver ner hennes brott och hennes straff i förväg liksom. Och sen ställer han sig upp. Och så kommer vi till själva texten. Ska jag hitta den igen? Från vers 7. När de stod kvar och frågade honom, reste han sig och sa: den som är utan synd må kasta första stenen på henne. Och han böjde sig ner igen och skrev på marken. När de hörde detta gick de därifrån, den ene efter den andra, de äldste först. Och han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Jesus reste sig upp och sa till henne: kvinna, var är de? Har ingen dömt dig? Hon svarade: nej, herre, ingen. Då sa Jesus: inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Ja, så efter att ha skrivit i sanden så ställer sig Jesus upp och tittar på fariserna och säger att den som är utan synd må kasta första stenen på henne. Och det här svaret har så många djup. Men vi ska börja med det första. Det Jesus gör nu, det är så smart. Därför att det var så här enligt den judiska, enligt Moselagen, att vittnena, de som har sett henne ha sex med den här mannen, de som är vittnen till det här äktenskapsbrottet, de ska kasta första stenen, står det i Moselagen. Så det Jesus gör nu, det är att han säger till dem som är så kallade vittnen: okej, kom fram, ni som har sett det här. För han vet att det är något fuffens med den här anklagelsen. För det första liksom, vart är mannen som har begått det här äktenskapsbrottet tillsammans med kvinnan? Vart är han? Varför har ni inte gripit honom? Har ni hittat på det här brottet? Ljuger ni nu? Eller varför har ni inte tagit med er mannen? Har ni lurat den här stackars tjejen? Har ett falskt vittnesbörd i en domstol? Eller vad håller ni på med liksom? Jesus vet att det är någonting fuffens med det här. Och vet ni vad straffet är för den som begår falskt vittnesmål i en rätt? Enligt Moselagen alltså. Straffet är att man ska få samma straff som det man anklagar den kvinnan för. Så står det i Moselagen. Så har man, om de här vittnena nu ljuger, vilket allt tyder på att det är något konstigt här, eftersom inte mannen är med, då ska alltså de här vittnena också stenas. Så Jesus, jag ser verkligen framför mig, han liksom tittar på de här fariserna. Okej, kom då. Om ni nu verkligen vill stena henne, träd fram, ni som har sett det här. Och man kan se hur de känner så här: oj då får han veta vilka av oss som ljuger liksom. Vilka av oss som inte riktigt säger sanningen. Det är mycket möjligt att hon har begått äktenskapsbrott, men det är något med den här historien som inte stämmer. Det är någonting som de döljer. Så de får samvetskval och släpper sina stenar och går därifrån liksom. Och återigen har Jesus visat liksom att man tränger inte in våran herre i ett hörn liksom. Man kan inte försöka sätta dit honom, snärja honom. Då får du det bara emot dig själv liksom. Jesus är smartare än så. Försöker du få Jesus att välja mellan att förarga judarna eller förarga romarna, då kommer han ju vända på det och lyckas få folket att förarga sig på fariserna istället bara. Det är så fantastiskt att se våran herre i full aktion liksom. Det var liksom det judiska perspektivet så här, utifrån Moselagen. Hur Jesus faktiskt använder Moselagen mot dem själva. Men det finns ett annat perspektiv som kanske träffar oss mer. Så att säga allmänmänskliga perspektivet. Att vi har ofta anklagat folk för att ha gjort dumheter, eller hur? Vi har ofta tänkt att den har gjort något fel och så. Och då måste man alltid tänka liksom, om man själv inte också är en sån som har gjort något fel någon gång. Eller hur? Om vi anklagar andra för att ha gjort en synd och gjort något fel, då måste vi komma ihåg att även vi någon gång har syndat. Vi kan inte döma våran broder och syster om inte vi själva vågar bli dömda. Och det lyfter Jesus fram här, va? På sånt fantastiskt sätt att man förstår liksom att på domens dag, när jag också ska stå inför Jesus, jag vill inte bli dömd. Eller hur? Jag vill inte att Jesus ska ta fram den här listan på alla mina synder och säga liksom, har du gjort det här? Ja. Har du gjort det här? Ja. Har du gjort det här? Ja. Jag vill inte det. Utan jag vill höra han säga liksom att du är förlåten. Vi glömmer det där. Och vill du också känna det, då behöver du också förlåta andra. Och det här tar Jesus upp i bergspredikan. Till exempel, förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem som står i skuld till oss. Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er fader förlåta era överträdelser. Så allt vad ni vill att människorna ska göra er, det ska ni också göra dem. Det är en sån fantastisk princip som vi är kallade att följa. Liksom. Jag tycker också att det är intressant, ni vet att jag glömde säga det. Han böjde sig ner och skrev i sanden igen. Efter han sagt till fariserna. Vet ni vad jag tror han skrev? Alla deras brott och straff som de har gjort sig skyldiga till. Och när de såg i sanden vad han skrev, det var då de släppte sina stenar liksom och gick därifrån. Jesus kan man inte lura. Sen i alla fall, avslutningsvis, när kvinnan nu står här ensam kvar med Jesus, så tycker jag att det är väldigt lärorikt hur Jesus bemöter henne. Ni vet att i början av Johannes evangeliet så står det att Jesus är full av både nåd och sanning. Här får vi se hur Jesus använder både nåd och sanning för att hjälpa den här kvinnan. För att om han bara hade gett henne nåd, om Jesus bara hade sagt, du är förlåten, gå härifrån, då hade hon inte fått möjlighet att omvända sig från sin synd och sluta med den. Och sen kunna leva ett helgat liv i frihet liksom, från synden. Eller hur? Om Jesus bara hade sagt, du är förlåten. Men om Jesus bara hade sagt sanningen till henne, du är en syndare, då hade hon ju känt sig dömd, liksom, utpekad, anklagad. Är ni med? Men när han ger henne både nåd och sanning, då förstår hon, okej, jag har gjort fel. Jesus säger sanningen till mig. Jag är en syndare. Det var fel. Men han säger också, du är förlåten. Ingen dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Är ni med? Det är det som Jesus försöker ge henne. En möjlighet att leva ett liv utan synden. Och då måste man ge både nåd och sanning. Glömmer man det ena på bekostnad av det andra, då får man ju inte ett helgat liv för den personen. Då får inte den personen komma ut i den frihet vi har i Kristus. Att få leva ett liv utan synden. Så det är viktigt när vi förkunnar och när vi pratar med människor och när vi kanske hjälper folk som har hamnat snett i livet, att vi vågar säga sanningen. Inte för att döma den personen, utan för att hjälpa den fri från det här problemet. Så att man kan gå vidare och leva ett helgat liv istället, utan synden. Och sen till sist, så tycker jag det är så fantastiskt fint att när hon står där tillsammans med Jesus, utan sina anklagare, bara hon och Jesus kvar. Då är det verkligen precis som Paulus skriver till de kristna i Rom. Så finns nu ingen fördömelse för de som är i Kristus Jesus. Hon får verkligen uppleva det. När hon står där ensam kvar med Jesus så finns det inte längre någon fördömelse. När alla andra har gått, när det bara är hon och Jesus, då finns det ingen fördömelse. Utan Jesus så hade den här kvinnan blivit stenad till döds. Men hos Jesus så blir hon förlåten.